Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nästa vecka så är jag med ut på vägarna igen tillsammans med de otroligt skojiga komikerna Anton Magnusson och Albin Olsson. Vi uppträder först i Göteborg den 10 augusti på Henriksberg. Sen kör vi vår show The Äta Bajs Tour i Trollhättan den 11, Örebro den 12 och Uppsala den 13. Det är en väldigt skojig show som fått bra kritik i bland annat Smålandsposten, men som av vissa känsliga tittare har uppfattats som stötande. Djurkväll har den bland annat kallats. Veckan efter det här så uppträdde jag som stand-up-komiker på Malmöfestivalen. Alla gig som jag bokat in hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Följ mig även på sociala medier. Där heter jag @gardenfors på till exempel Instagram. Men nu kommer Arkivsamtal. Som den här veckan klipps av mig, Simon Gärdenfors. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Aron Flam.
Ja, det gör jag. Välkommen hit. Tack så mycket. Det är alltid, alltid trevligt att komma hit.
Mm. Det tycker jag också. Att det är trevligt även när du kommer hit. Men det är trevligt att komma hem själv också. Innan vi satte igång så vill jag ta ett foto av dig.
Mm.
Och då sa du att du har börjat acceptera hur det ser ut.
Mm, ja, eller jag sa, ibland får man acceptera att man ser ut som man gör. Liksom.
Är du inte nöjd med ditt utseende?
Jag var nog inte det när jag var yngre, men sen så accepterade jag det. Och sen så fick
du måste ju också märkt att ditt utseende är något av en brudmagnet.
Det är någonting jag har märkt de senaste åren i takt med att mitt kändiskap har blivit större.
Är det så?
Mm.
Men jag har även hört att, eller så här, när jag till exempel, när jag och Anton snackade om att börja med stand-up. Då visade jag ett klipp med dig för att jag tyckte du hade roliga skämt. Och då var hans första reaktion innan han hört något skämt var, snygg. Han ser riktigt bra ut, den här killen.
Ja, det ser man. Där ser man. Men nej, jag reflekterade nog inte så mycket över mitt utseende när jag var yngre.
Nej.
Och så här i vuxen ålder så har jag väl börjat misstänka att folk tyckte jag var söt även som liten. Men eftersom jag hade vad man kallar för en obehaglig personlighet eller var lite weird.
Mm.
Så var det var liksom, även om det kom brudar så stack de ju snabbt liksom.
Mm. Men du var ändå hyfsat populär bland tjejer som barn eller som barn och ungdom?
Jag tror nog att några var olyckligt kära i mig, absolut. Men jag var väl olyckligt kär i någon annan, så då kanske det jämnar ut sig.
Mm. Ja, jag hade nog ganska svårt fram tills högstadiet, tror jag. Alltså så här, för att dels fick jag aggressiva utbrott som många tyckte var obehagligt.
Ja, jag tycker det låter sexigt.
Ja, men det kanske...
Oberäknelig kille liksom.
Ja, jo. men det tror jag... Och sen så plus att jag tyckte att det var pinsamt det här med att ha romantiska tankar om tjejer. Mm. Så då så...
När slutade du tycka det?
Jag har aldrig slutat tycka.
Bra där. Rätt svar. Ping, ping, ping.
Men då var det värre. Då så hävdade jag ju kanske ibland att jag inte ville ha något med dem att göra.
Mm.
Och det kanske inte... Ja, det kanske kan vara en fitmagnet. Men det var det inte då i alla fall.
Nej, okej. Okay. Utan brudarna bara... Puh! Skönt!
Men
sen så kom du till högstadiet och då började du upptäcka att Rohypnol fanns tillgängligt.
Nej, jag tror... Det var nog... Det var fast, alltså, dels så kom ju puberteten. Jag var väl kär i tjejer redan innan puberteten. Men när liksom den sexualdriften började kicka in, då var ju behovet större.
Mm. Att, ja, det är ju det.
Så då... ja, men då, jag vet inte. Det är min första flickvän... Det var nog att jag råkade hamna liksom bredvid henne så när man satt två och två på bänkarna. Så att min personlighet kunde göra jobbet. För rent så utseendemässigt så var jag ganska liten med glasögon och kanske inte den sexigaste
mannen. Jag förstår.
Men då kunde jag ju dra lite... skämt och var lite charmig sådär.
Men nu har ju du en jättesöt tjej.
Ja, det har väl du också.
Ja. Men vi pratade ju inte om mig, vi pratade ju om dig.
Ja.
Så du har ju en jättesöt tjej nu.
Ja.
Ja, så börjar inte liksom tillbaka kaka och...
Nej, du menar...
Andra konstigheter.
Ja, men nu... både du och jag har ju fått någon form av kändiskap och status och sånt är ju alltid sexigt.
Mm, det är ju det.
Så jag är inte så förvånad.
Nej.
Varken att du eller jag har snygga tjejer.
Kvinnor är minst lika ytliga som män.
Jo, såklart. Jag vet inte,
för jag tänkte på det som du sa om att din strategi var att du sa till tjejer jag vill inte ha tjejer.
För att... Nej, det var inte min strategi. För det var nog mer att jag tyckte det var så pinsamt. Alltså, jag levde kvar i det här med tjejbasillotänkandet. Alltså, jag använde kanske inte uttrycket tjejbasillor. Men det var så... du vet, när man är liten så är det många killar som är så... äckligt med tjejer. Jag vill inte leka med tjejer. De är löjliga. De är laviga. Och jag var väldigt omogen som barn. Och ganska...
Till skillnad från nu...
Nej.
En vuxen man med keps som bor på Södermalm och samlar serietidningar.
Ja, nej, jag har aldrig sagt att jag är mogen.
Nej, bra.
Men jag var redan då omogen för min ålder. Alltså redan som barn.
Mm-hmm.
Så att jag levde kvar nu i det här liksom sluta rätas. Du vet, man håller en hand ovanför någons huvud och räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och sen så när man säger stopp så är det så många tjejer man har. Och det är en negativ sak. Det tänkandet levde kvar lite längre hos mig än för mina jämnåriga.
Jag förstår inte riktigt varför det går över. Därför att tjejer har ju precis som killar basiller. Och får man basiller från en tjej, då är det ju tekniskt sett basiller från en tjej. Alltså
tjejbasiller.
Korrekt.
Och, ja.
Ja, så... Någonting att tänka på.
och som det är ju jobbigt att ha många tjejer samtidigt. Inte för att jag har haft officiella relationer med många samtidigt, men att när man är inne i någon datingperiod så det är ju besvärligt.
Ja, det är besvärligt.
Så men det var det leken borde man köra även i vuxen ålder, att man håller handen ovanför huvudet och räknar.
Och det är negativt så.
Ja.
Ja. Men det där behovet man har att söka sig till det man är attraherad av, det kan man ju ibland tröttna på.
Du menar, du kan tröttna på...
Min sexdrift, ja.
Det är en sexualdrift.
Mm.
Ja. Jo, det är ju jobbigt. Alltså, upp fram till 30 så hade jag en ännu starkare sexualdrift än vad jag har nu.
Mm.
Och när jag kände, jag kommer ihåg, under en semester i Mexiko, när jag kände att den började lägga sig, började gå över, när jag var typ 29-30, då kände jag att det var en oerhörd lättnad.
Mm, ja, det är en lättnad. Och sen så börjar man kanske få svårt att få upp den.
Det kan hända.
Ja, och då är det inte en lättnad längre.
Nej,
nej. Inte om... Så det är dubbelt det där. Precis som att ha en väldigt stark sexdrift är dubbelt.
Jo, det är det.
Mm.
Mm.
Men nu finns ju Viagra och allt vad det heter, så vi behöver inte bekymra oss om det där längre.
Nej.
Ja, då är det dags, tror jag, för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Ja. börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! Jag var lite stressad. Eller så här, inte stressad, men jag hade planerat lite dåligt tidsmässigt kan man säga. Så jag... Dels så hade jag en djupfryst färdigrätt som just var klar i mikrovågsugnen som jag inte har hunnit äta ännu. Som nu står kallna kanske lite. Och dels så bara fotograferade jag av kylen istället för att skriva upp det. För jag tänkte att det skulle gå lite snabbare.
Okay.
Men jag kan se här då att jag har Fanta Zero.
Okej, okay, intressant.
Mm, det kan jag faktiskt rekommendera, det är rätt gott. Jag har Pepsi Max.
Redan prövat. Fantasera om det mest intressant hittills.
Någon slags vanilj. Någonting som heter Skyr. Som jag köpte, som jag tänkte ersätta. Det är någon slags yoghurt, tror jag. Jag vet inte om du dricker yoghurt eller ät yoghurt.
Ja, nej, det där låter ju inte. Nej. Det låter inte på. Det är väl rötmånad också, eller är den just över?
Den jag köpte den igår.
Okej.
Sen har vi husets mjöd, så här.
Okay.
Det är ingen som vill ha Xide Citrus Fizzes.
Jag vill ha det.
4,5%.
Ja, men jag vill ha det.
Jag har ingen citronjuice längre, men man kan få Malibu och Passoir separat. Man kan få en Hawaii Club.
Mm-hmm.
Jag vet inte om det är citronen som är gay i Hawaii Gay Club. Det är nog snart tvärtom, att det är en Hawaii Gay.
Bara. Men ingen klubb?
Nej.
Hmm.
Det har vi.
Ja, jag tar
Inca-cola och för tråkmånsarna i sig vatten.
Ja, nej, men jag tar den där axiden. Som, men det var citronsmak på den, eller?
Ja, citrus fizz.
Ja, nej, det låter utmärkt. Jag tar den.
Bra. Då tar jag nog Fanta Zero.
Smart val.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna.
Mm.
Kända från det omåtligt populära inslaget Väldrycken. Häng med! Nu är vi tillbaka med dryckerna. Och Aron var väldigt ivrig, så han hann.
Jag har tagit två klunkar.
Du har tagit två klunkar. Jag har ätit en pasta, en lasagne.
Lax-lasagne.
Mm. Och
den doftar... Vämjelse.
Det betyder äckligt, eller?
Ja.
Vämjeligt.
Ja, men de doftar liksom inte skarpt, men lite så här doftkräk. Jag kände det redan i trappuppgången. Jag äter dem ju själv. Det är liksom ingen kritik så där, men de gör det. Det är liksom det doftar lite ruttet om de där lasagnerna man gör i sin mikro.
Jo, det kände lite ålderdomshems känsla.
Mm.
Jag besökte ganska nyligen min mormor som är 95. På ett ålderdomshem i Malmö.
Är hon stolt över dig?
Hade hon kommit ihåg vem jag var? Jo, men det kanske hon är. Alltså, jag tror vi nämnde nyss i podden att tjejer är minst lika ytliga som killar.
Mm.
Det gäller ju även morföräldrar. Hon, hon ringde någon gång när... jag hade blivit intervjuad i gratistidningen Metro, som hon då plockade upp på gatan. Så ringde hon och sa: Simon, du är berömd!
Ja, dans. Det tyckte hon om.
Ja, det gillade hon.
Mm.
Så då kunde man höra en viss stolthet.
Nice.
Men nu är hon 95. Då kände hon med nöd och näpp igen mig. Hon blev glad när min mamma informerade om att jag var där. Men sen så...
Men hon kommer ihåg dig som ett litet barn liksom.
Jag vet inte. Det var, hon sa... För min morbror Robert från Israel var också på besök. Han flyttade till Israel när han var runt 20, tror jag. Men han var på besök för att... Förmodligen då för att min mamma har varnat om att min mormor inte har så lång tid kvar. En sak som hon har varnat om nu är över 20 år.
Men det är väl inte så orimligt. Redan vid 75 kan man väl börja anta att någon håller på att sjunga på sista versen.
Ja, det kan man ju. Sen är ju frågan om man
sen att mormor vägrar inse det och lever i två decennier till. Hon kanske väntar på barnbarnsbarn, Simon.
Det har redan fixats.
Inte du då?
Nej, men min brorsa, min syrra. har fört arvet vidare.
Mm-hmm.
Jag såg någon som hade med sig sitt barn på en stand-up show. Och då så skrattade barnet åt samma saker som publiken skrattade åt. Det vill säga när komikern rörde sig roligt och gjorde roliga miner.
Mm-hmm.
Det var på Big Ben. Och då insåg jag att publiken verkar skratta mer åt roliga miner och när folk rör sig skojigt än när de säger roliga grejer på riktigt.
Ja, men så är det ju. Mm. Varför tror du det är så? Varför har folk så erbarmligt dålig humor?
Ja.
Erbarmligt dålig. Och svenskarna, denna smutsiga ras, har väl sämst humor av alla.
Det är kanske bara för att man känner, alltså man känner svenskarna bäst. Och då kan man ju se, jag kan tänka mig att man hade säkert stört sig på, tänk om du hade bott i Tyskland.
Mm.
Och sett tysk humor.
Usch.
Och lärt känna den. Men sen är ju liksom USA är ju ett stort och kulturellt framstående land.
Mm.
Och när man kan välja även liksom från deras motkultur, inte bara från mainstreamkultur, så kan man ju plocka vissa russin och kakan som är bra på riktigt.
Så är det ju.
Och det kan man ju göra i Sverige också. Det kanske egentligen bara är statistiskt ungefär samma. För det finns, du kan ju hitta svenskar du tycker är roliga också.
Jo, men att liksom det första, jag gör ju inte så mycket karaktärer eller act-outs eller sådär. Och jag har ingenting emot dem. Jag tycker det kan vara jättekul, absolut. Men det gör mig, och det är lustigt att jag blir så deppig av det. Alltså liksom så här, jag kan lägga flera år på att producera en stand-up-föreställning. Jag vet att den inte kommer bli mainstream. Den är inte gjord för att bli mainstream. Mm. Och sen så får man, som Kön nu har jag typ 60 000 tittningar på Kön. Mm. Ja, då är jag glad när jag tänker att det är 60 000.
Ja.
Men sen så ser man liksom någon modebloggerska eller någon som bara så här, ja, idag så ska jag jag har blivit utmanad att ta på mig 100 plagg på 4 minuter.
Mm.
Ja, så har hon gjort en 4 minuter lång video där hon tar på sig 100 plagg. Den har 300 000 tittare första veckan liksom.
Mm.
Mm. Då kan jag bli lite deprimerad.
Men det är ju inte en samma genre, det är inte humor.
Nej, nej, jo. Det här är under genren humor på YouTube.
Ja.
Så det är absolut humor. Och sen, jag hörde inte hela, men jag hörde att de här I just wanna be cool killarna, de är tydligen, de sommarpratade.
Mm.
Och då fick jag reda på att de började med det här när de gick på KTH.
Ja, en av dem i alla fall.
Ja, och då tänker jag så här, men vad fan, var de vuxna människor när de började göra det här?
Jag
för jag har alltid förlåtit dem.
Mm.
För att jag tänkte, ja men de är 12. Det är klart att de tycker att det här är kul. Och sen så har jag tänkt, det där skiter jag i. Varför ska jag bry mig om det? Det är ju hur lugnt som helst. De är ju 12 år gamla. De gör liksom videos för 4-åringar. Det är bra med de premisserna. Men om du transponerar det och inser, ja men det här är vuxna människor som försöker göra humor på nätet, då tänker jag, det här är inte bra. Det här är inte bra alls.
Det, för din målgrupp så är det ju, så gillar jag ju inte det. Men det är ju uppenbarligen barn som tycker det är det roligaste som finns.
Ja, så är det.
Och det är väl mer som att de som gör Björnes magasin, eller gjorde, jag vet inte om det går fortfarande, det var ju inte barn. Det var ju vuxna också.
Ja, absolut, så är det ju.
Så det kan ju vara,
men att det här liksom ska anses vara, ja men det här är ju vår, de är ju bland de största i Sverige nu, är de inte?
Jo, det är de nog.
Ja.
Men det är också,
det här är vad vi anser vara bra humor liksom.
Ja, men det är ju mer i genren humor för barn än,
är det verkligen?
Jo, men deras mål, alltså deras tittare är väldigt unga. Det är ju liksom, det är ju mest barn som kollar på det.
All right, fine.
Jag känner ingen vuxen som tittar på det.
Nej.
Men liksom Simon Svenssons son kolla på det hela tiden. Ja, men de har ju väldigt mycket prenumeranter, och enligt deras statistik så är större delen av tittarna barn. Hmm. Eller kanske nästan alla.
Okej, okay, fine.
Så det är bra.
Jag ska laga tacos ikväll.
Du ska laga tacos?
Ja, jag har slutat säga tacos.
Mm.
Jag säger tacos.
Varför ska du laga tacos ikväll? Eller tacos?
Nej, det är, jag ska se Suicide Squad.
Ja.
Mm. Och tycker att tacos hör Suicide Squad till.
Men du ska ladda ner den legalt då, eller?
Nej, jag ska gå på bio.
Okej, men så du ska först äta tacos hemma, eller ska
ja.
Du... För det ligger ju en tacobar precis vid Söderbiografen.
Okej, men jag bor inte Nej. På Söder Nej. Och går inte på Söderbiografer. Jag går på Rigoletto på Kungsgatan, okay. En av Sveriges äldsta biografer.
Har den premiär ikväll, Suicide Squad?
Den har premiär.
Okej, och då ska du laga tacos? Du
ska laga tacos med kött.
Tillsammans med ensam eller med det, med brud?
Med sällskap.
Mm. Du vill inte du lämnar ditt privatliv. Du håller ditt privatliv privat. Som jag hörde i en när jag läste i en bok om Jerry Seinfeld. Där hans assistent svarade det när de ringde och frågade om hans privatliv, så sa han att Jerry Seinfeld väljer att hålla sitt privatliv privat.
Så här är det, alltså det är en flytande gräns tycker jag som skapare, och du är ju självbiografisk skapare. Vi har ju pratat om det här, alltså att man riskerar att såra folk och sådär i sin omgivning.
Mm.
Men för min del så är det som så att jag tar upp mitt privatliv i min konst, absolut, men inte förrän den är sublimerad. Det vill säga, om jag har ett problem i mitt privatliv, då tar jag inte upp det på en scen förrän jag har en punchline på det. Därför att den punchlinen för mig är ett tecken på att jag har lyckats förlika mig med någonting. Att jag har den nödvändiga distansen som krävs för att kunna diskutera det här med andra människor. Och det är väl ungefär så jag ser på det hela. Så jag tror ju på ärlighet i konst, det vet du.
Ja.
Så jag tror att det måste finnas en ärlig liksom grund på något sätt. Och den kommer ju från ditt privata liv, din personlighet liksom. Men sen så ska ju den tvingas in i någon form eller ja, presenteras för en allmänhet, och då tycker jag att det måste finnas en poäng med det. Alltså i just humor så är ju punchline är ju poängen.
Ja.
Mm. Men det kan finnas en sensmoral om du tecknar ett seriealbum om hur du liksom knullar igenom hela Sverige till exempel.
Eller det tycker du att det bör finnas en sensmoral i alla konstnärliga verk?
Nej, men jag tror att när man är klar med ett konstnärligt verk så kommer det att uppstå.
Ja, det gör det kanske vare sig man vill eller inte.
Lite så, alltså du behöver inte skriva ut. Och så, och med det här menar jag det här.
Och då lärde jag mig det här. Men jag tror ofta också att skaparen eller konstnären inte riktigt är medveten om den eventuellt vill ha sagt någonting. Eller vad det eventuellt skulle kunna vara man vill ha sagt.
Nej, det alltså, behöver det inte vara.
Man har väl, man kan ju tycka det bara alltså det finns ju dels ren underhållning. Och sen finns det ju att jag kanske vill berätta någonting om mitt liv för att jag känner ett behov av att berätta det, eller en vilja att berätta det.
Ja.
Och då är det inte sagt att jag tänker jag vill berätta det här för att få fram de här tankarna och sånt, utan det är bara ren berättarglädje eller ren tvång, inre och yttre tvång.
Ja, absolut. Och jag förstår det och respekterar det och tycker det är okej. Men så fort du har tecknat ner det här problemet eller gjort en film av det eller skrivit en bok om det eller, så kommer du ju ha förändrat det. Därför att mediumet förändrar det.
Förändrat den historien eller den berättelsen?
Ja, upplevelsen.
Ja.
Och det är ju en sublimering. Ja. Sen så kan du också välja när du är klar med verket. Ska jag publicera det här eller inte publicera det här? Det är liksom sista grinden. Ja, och där får du göra ett val beroende på hur mycket du älskar dina nära och kära eller vad det nu är du har bestämt dig för att prata om.
Ja, det, och sen jag kommer på nu också när man även folk som bara så har den här viljan att berätta om sitt liv. Det brukar ofta vara, alltså om man ser på vissa... Så märker man att det finns återkommande tema som de hela tiden återkommer till. Vissa kanske berättar hela tiden om någon förälder eller någon hela tiden berättar om sin sexualdrift eller någonting. Och då de kanske inte själva är medvetna om då att det är det här som jag tycker är intressant, utan bara så här, nu ska jag skriva en bok om en jätte som bor i ett berg av spenat. Och sen så kommer det temat då in då med hans sexualdrift. Nu är det här är inte baserat på något riktigt exempel.
Nej, men, det låter inte särskilt verkligt.
Men jag tror nog då att
Men jag tycker inte det låter verkligt på grund av att det inte finns ett berg av spenat. Utan
ett litet berg kanske.
Jo, men även så. Utan, alltså, jag tänker bara på hur du och jag är i förhållande till vårt skapande. Vi reflekterar ju kring vårt skapande också. Det är inte bara själva skapandet, utan det finns ju någonting som vi brukar kalla för processen.
Mm.
Någonting som du, jag och Albin faktiskt diskuterade nu i senaste TS Knas, som Petter sen slarvade bort filen till. Då diskuterade vi sållning.
Ja, hur man sållar en process.
För ja, det eller som Albin gör, inte sållar alls.
Ja, det var hans låt The Doors Song som du frågade hur tänkte du när du spelade in den här? Och
nej, men alltså, nej, för det frågade jag. Jag frågade hur tänkte du när du publicerade den här? För att han spelar in den, fine. Att han kommer på den, fine. Men sen så släpper han den också. Alltså man måste ju få experimentera, eller hur?
Ja, såklart.
Men någonstans på vägen måste man ju ändå ta ett steg tillbaks när man är så nära klar man kan komma och säga så här: jaha, det var det här det blev. Det blev en sång om att jag öppnar dörren. Ska jag publicera det här? Albin, tänkte jag. Vad tänker du?
Jag tänkte visst att han publicerade på Facebook, men sen att han och Anton vill köra den varje gång vi kör föreställning med At The Bice Tour. Det har jag vänt mig emot. Men de lyssnar inte på det örat.
Eller så lyssnar de, tycker att det är urkul. Ja, och det spelar den bara för att du blir irriterad.
Ja, det är det kanske. Men jag kan också tycka det är rätt kul med en sån här process där folk bara i stort sett publicerar allting nästan. Alltså, så det är, vi är ju lite inblandade där, eftersom bara två medverkar i minst en podcast i veckan.
Ja.
Så att liksom alla tankar och massa sånt här publiceras ju som inte är så jävla genomarbetat och
absolut
man
inte
bara kör. Och jag kan ändå uppskatta till exempel rappare som Lil Wayne eller liksom Gucci Mane och sånt där som ja, de måste ju publicera allting för att de gör två låtar i veckan liksom. Eller tre ibland. Och då får man ju se. Sen så ibland så på ren statistik så får de en hit. Att någonting som låter jättebra liksom. Men att de bara kör ut allting. Jag kan se en poäng både i det och liksom konstnärer som har vett att hålla käften ibland och bara publicera det allra bästa. Jag är lite kluven till hur jag själv ska göra det.
Ja. Och varför är du det? Använder du Snapchat till exempel?
Ja, lite sporadiskt.
Jag tycker det är okej, för det är inte ett evigt medium. Men förstår du vad jag menar? Då kan man publicera, därför att det är ändå bara någonting dagsfärskt som i så fall håller dig i dina användares medvetanden. Men jag tycker att det är synd att det ska behöva vara så. Jag saknar lite att gå och vänta på min favoritförfattares nästa verk eller...
Men det kan du ju fortfarande göra.
Ja, men det kan jag. Men nu, alltså, om du ser liksom jag menar, jag är ju en social mediehora precis som du. Och jag gillar det inte. Jag har inte gillat det från början. Alltså min dröm om att vara kreatör, att skapa saker, det är ju att få vara i fred väldigt mycket och presentera någonting när jag är klar med det. Någonting som jag är nöjd med eller som jag tycker är tillräckligt bra. Och sociala medier motverkar ju det. Det blir liksom som en rörelse mot det. Där ska man ju bara publicera så mycket som möjligt. Och det tycker jag är rätt kass faktiskt.
Ja, jag har ju upplevt den sidan också när jag har jobbat i jättemånga år med en bok och inte visat knappt någonting för någon och sen kommer det. Och då har jag lite saknat det här liksom. Då börjar jag känna mig rätt isolerad efter ett tag. Att man inte får någon respons, man börjar bli mer och mer bortglömd kanske. Och så ja, men det, jag kan jämföra det med hur jag är i relationer till andra människor. Att det är så att om jag umgås med någon jättemycket, så, eller bara är bland folk, så längtar jag väldigt mycket efter att vara ensam. Och när jag är och sen så när jag varit ensam ett litet tag, bara ett par dagar, så börjar jag känna mig extremt ensam och behov av sällskap. Och så är det nog på samma sätt med då att få den här responsen från en publik Att när jag sitter och liksom postar grejer hela tiden på sociala medier, så kan jag ju känna en viss mättnad på det. Att det är så här, det här känns så hafsigt och flyktigt, och man bara kör ut någonting som man inte har jobbat så mycket på. Och så har det varit skönt att sitta i 2 år och göra en roman och inte publicera den någonstans. Och sen så får man...
Och sen är det ändå fler som har sett din senaste dumfylle tweet än folk som faktiskt läser det där verket.
Ja, det är ju någonting som jag har väl accepterat men inte förlåtit. Att det är fler som lyssnar på en slapp podcast än som läser en genomarbetad bok.
Ja, nej, men det där är liksom en ständig källa till både ångest och depression hos mig, tror jag.
Mm.
Därför att jag ville ju göra beständiga ting. Eller ting som är mer beständiga än mitt liv. Men inget känns så flyktigt som en podd eller en statusuppdatering eller en bild på Insta. Alltså det känns...
Man. Ja. Men därför tycker jag det känns rätt bra att ha publicerat en 5-6 böcker liksom. Att de står där i hyllan och det är det som nästan känns mest beständigt. Mycket mer än en skiva till exempel. För att jag tänker att om man hittar en CD på en loppis om 30 år, då kommer ingen kunna lyssna på den. För de har inte en CD-spelare. Och samma sak med vad fan som helst, en USB-sticka eller filmer kanske får lite liv ibland ifall de då lyckas hamna på Netflix eller YouTube eller något sånt där. Fast det krävs ju att någon måste ta upp dem där. Men en bok, den kan man behöver ingen spelare, utan du bara kan ta upp den direkt och titta på den.
Ja.
Och finns det bilder till och med, så är det ju i viss mån oberoende av språket. Att någon kines skulle kunna hitta min bok på en loppis och uppskatta bilderna i den. Det känns också rätt bra.
Ja, men det är där man skulle vilja vara. Och jag känner inte att jag riktigt är där. Och jag känner också, jag inser nödvändigheten i att sprida sig på sociala medier. Därför att det har ju lönat sig för mig. Det är ju det som gör att jag kan göra det jag vill göra. Men någonstans, och jag känner det ibland när jag tittar på våra kollegor. Så har de glömt bort vad de ville göra. Och sen är de bara fast i att göra just den där sociala medieuppdateringen hela tiden.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, men just nu så känner jag väl att det stora verket jag håller på med är liksom specials i stand-up.
Ja.
Att jobba för en timme, då är ju ändå timmen ett beständigt verk som man sen kan släppa liksom som en film.
Mm.
Ja, men du har väl också gjort ett par böcker?
Jag har varit redaktör för 2 böcker, ja.
Var det Jag bombade
och Sista ordet, citat och fakta om döden av mig och Jonathan.
Okej. Okay. Ja, för då är det kanske inte riktigt samma känsla som att ha varit ensam autör.
Nej, det är verkligen, det har jag mycket svårt att tro att det skulle vara i alla fall. Jag räknar väl inte dem som, jag tycker att jag är nöjd med båda dem. Mm. Eller nöjd, jag är inte missnöjd, så kan man väl säga. Men när jag tittar tillbaka på mitt liv och vad jag har gjort med det, så är det nog inte högst upp på listan.
Nej. Men vad är det som har gjort att du inte nu har liksom färdigställt en roman eller egen bok?
Det finns ingen som säger att jag inte har det. De kanske bara inte var tillräckligt bra för att publicera.
Du har gjort det och skickat in till förlag?
Ja, det har jag gjort. Okay. Jag har i alla fall skickat in delar till förlag. Jag skickar inte in hela, men ja. Men det förstår jag väl att det blir inte publicerat. Utan, nu skulle jag säkert kunna skriva en bok. Nu är det väl bara gå till ett förlag och säga hej, jag heter Aron Flam, jag har en podcast.
Jo, det är ju ofta så att det handlar ju om hur marknadsföringsmässigt det är. Hur marknadsföringsbart det är. Så att nu, ja, det handlar ju inte bara om hur bra
Nej, och det är. Tror jag egentligen faktiskt aldrig det har gjort. Utan det handlar om vem förläggaren är, om den hittar den här romanen, om den känner tillräckligt många journalister på kultursidorna, lyckas övertala dem att det här är bra, det här ska du skriva om. Så på ett eller annat sätt så...
Jo.
Ja.
Men för första gången jag publicerade en bok så då blev den refuserad överallt. Alltså min första serieroman Turist.
Mm-hmm.
Och sen, men sen så gav jag ut den i stort sett själv. Det var en kompis som hade ett då enmansförlag. Så att jag tänkte att jag tar väl lite hjälp av honom då. Liksom att det var ett registrerat förlag hos bokhandlare och bibliotek. Och, alltså det fanns vissa praktiska detaljer. Så jag övertalade honom så här. Kan inte du ge ut den här och jag finansierar det? Mm. Jag hade skapat typ 20 000 till att trycka liksom pocketupplagen. Och så gjorde jag allting själv. Och sen... så sålde den några tusen. Eller tusen ex kanske försvann hyfsat snabbt.
Mm.
Och då var det ju lättare för ett förlag att plocka upp min nästa bok. När de såg att den första hade gått bra. Och sen så hade väl liksom fått lite uppmärksamhet och sådär. Men det är ju ofta så folk gör liksom självpublicering först på något sätt. Det kan man ju säga att du har gjort då i poddformat och YouTube-format där du publicerat dina specials.
Ja, absolut.
Att fått ut ditt namn genom att publicera sig själv. Det är väldigt sällan man får hjälp från någon.
Ja, nej, man får inte hjälp från någon, men ibland blir man ju upptäckt eller hittad eller passar in med de som sitter på tillräckligt mycket maktmedel för att liksom ta in en.
Jo.
Jag nämner inga namn, så har vi inga namn nämnda, men Ronny Sandahl är definitivt en av dem. Kommer du ihåg Ronny?
Vi som inte sa hora. Eller
ja, vi som aldrig sa hora, men antagligen tänkte det hela tiden. Ja, men där har du liksom... Det är
jag har inte läst den boken. Men,
nej, men vad jag menar är att mycket, speciellt tycker jag i det här landet, men det kanske är för att jag bor här som du påpekar, att liksom mycket publiceras ju framförallt här då av politiska skäl. Och att många får chansen därför att de är nyttiga idioter. Skäl. Och det kanske alltid har varit så, det kanske är så överallt.
Alltså att de är nyttiga idioter?
Ja, de tjänar någon annans syften. Genom sina inäna tankar.
Men sen kan
och det kanske alltid är så överallt. Men nu finns ju internet. Nu är det ju möjligt att publicera sig själv. Och då tänkte jag, fuck it, då börjar jag med det.
Mm.
Och skriver jag en roman någon gång, ja, då kanske jag publicerar den bara som nätbok.
Ja, eller trycker upp. Ett gäng för dem som vill ha det på papper.
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Mm.
Därför att jag ser inte längre någon anledning att göra det. Det skulle ju vara som en giveaway då. Vem köper en pappersbok? Jag har Kindle. Jag har läst en pappersbok i år.
Vilken var det?
Jag tror att den hette The Atrocity Archives av någon som kan ha hetat Carl Schloss.
Jag föredrar nog fortfarande läsa pappersböcker.
Ja, utan tvekan. Men och det gör jag också. Men det är så jävla mycket snabbare att ladda ner dem.
Ja.
Ja. Så då gör jag det istället för att gå till boklådan liksom. När jag var på bokhandeln senast, då blir det så att jag plockar på mig en 6-7 böcker, för jag tänkte hur ofta är man här liksom.
Jag gör det ofta när jag är på Barnes & Noble eller någonting i USA, så köper jag en 6-7 böcker. Och sen väljer jag de som är roligast när jag kommer hem.
Jag var ju i USA alldeles nyss, och då undvek jag att gå in på Barnes & Nobles, för att jag visste att det här kommer inte jag få plats med.
Nej, i väskan?
Ja. Sist jag var inne på Barnes & Nobles i LA, tror jag, då gick jag därifrån 1700 kronor fattigare.
Mm, det har han också gjort, fast jag tror 2-5 var det vid något tillfälle.
Wow.
Jag ska bara stänga fönstret, det blir lite, det var lite bilar.
Det är jättevarmt här inne, Simon.
Ja, det är varmt, men ljudet måste hamna i första rummet just nu.
Okej. Mm. Nej, och det där med att man ska känna sig ensam efter några dagar när man inte får någon respons.
Ja.
Det är en av de saker som gör oss till vuxna, det är ju att vi klarar av att skjuta upp belöning.
Mm.
Mm. Och det är det handlar om, för bekräftelsen är ju en kreatörsbelöning.
Mm.
Mm. Så om du lyckas skriva en roman, det tar några år, ingen kommer ihåg vem du är, och så kommer den romanen och sen så läser ingen den, då får du din belöning.
Som är ingenting.
Ja, men så är mycket av livet.
Ja, det finns ju en viss arbetsglädje under tiden också. Det kan ju vara kul att sitta och göra grejer, sitta och teckna eller skriva eller,
ja.
Men det är ju, det är ofta också så här, drömmen om bekräftelse som är det roliga då, om
det är en stor del av varför man skapar, är det inte?
Jo, absolut. Jo. Men har du jobbar du på någon roman fortfarande? Jag fattar, vi har snackat tidigare att du har gjort det.
Nej, jag gör inte det just nu. Just nu så jobbar jag på en annan bok som inte är en roman.
Mm.
Som är mer essäer. Så får vi se om den blir klar. Och när den blir klar så får vi se om den är tillräckligt bra. För jag har fortfarande ångest för alla poddar och sådär. Och jag kan gå ifrån TS Knas-inspelningar med dålig smak i munnen. Men de känns inte så beständiga för mig.
Nej.
Nej. Kön och en svenskfientlig afton känns mer beständiga. Ja.
Det är alltså dina specials.
Ja, och till och med dekonstruktiv kritik som jag har gjort känns de flesta avsnitten mer beständiga.
Mm.
Att de liksom håller för några år framöver i alla fall. Och det är det jag är ute efter i mitt skapande. Att det inte bara håller just nu som en tweet om dagsläget liksom. Utan att det finns någonting mer beständigt. Jag vill ju bygga monument.
Mm.
Och sen har jag ju kommit på i vuxen ålder att vill man bygga monument, vet vad man ska bli då?
Nej.
Monumentbyggare, Simon. Man ska bli en sån som bygger monument.
Har du rent fysiskt?
Ja, fysiskt. Någon diktator någonstans bara, jag behöver bygga ett monument. Han ringer dig. Jag är monumentbyggare, åker dit, bygger ett monument. Känner, jag har byggt ett monument. Åker till nästa ställe, bygger ett till monument.
Men när du gjort någonting som du känner är lite mer beständigt, som till exempel har släppt en special, känner du dig tillfreds då? Alltså, känner
nej,
du att det
nästan var... aldrig. Det är aldrig så bra som jag hade velat i mitt huvud att det skulle vara när jag satt igång och gör det.
Ja.
Hur ofta händer det dig?
Ganska sällan också.
Mm.
Alltså det... Men det är ju en ganska lång process. Det är ju inte så att man, om jag släpper en bok som jag är nöjd med, som till exempel Död kompis, då är det ju inte så att det bara dagen den släpps som belöningen kommer, utan jag tar ju fram den ibland och tar ut den och hyllan och tittar lite på den och tänker att det här var jag nöjd med och sådär.
Okej, ja.
Och så då får jag ju liksom lite belöning av det då och då. Men sen så har jag också lärt mig att ha ganska låga förväntningar och vara ganska förberedd på besvikelser. Det, så när man jag jobbar ju ganska målinriktat ofta. Så här, men jag ska göra klart den här boken, det här ska leda till det här och det här. Jag ska göra en special, det ska, och jag ska åka på turné. Men jag har ju med erfarenhet lärt mig att så här, att Det låter svinkul att åka på turné med sina kompisar. Och jag har haft skitroliga dagar också med mina kompisar på turné. Men jag går ändå in med inställning att så här, jag vet att stor risk för djup besvikelse.
Mm. Mm.
Och då är det ju lättare att hantera när det inte är så kul som man skulle kunna föreställa sig. Så, så är det ju med ganska mycket allting. Och när jag har lite så här förlikat mig med att man aldrig kommer bli 100% nöjd och så här, då är det rätt, då kan man ta lite mer med en klackspark också. Jag vet inte om det är det som kallas att vara cynisk.
Ja, alltså jag har själv problem med just det där. Mitt senaste trick som jag försöker bli mer och mer medveten om, det är att jag bryr mig när jag skapar.
Mm.
Och så fort jag har skapat och ska framföra så slutar jag bry mig.
Mm.
Och det är för att det blir mycket bättre när jag slutar bry mig. Mm. När jag känns mindre angelägen så blir det bättre.
Då brukar Anton Magnusson också snacka om att han försöker gå in i fuck it mode eller fuck you mode innan han går upp på scenen. Att det, man bara säger, skitsamma.
Det är exakt så jag tänker. Jag förbereder mig rigoröst fram tills jag ska gå upp på scenen. Och sen precis innan de säger mitt namn så tänker jag, fuck it, de förtjänar inte mig. Och sen går jag ut. Sen så kanske det är bara ett trick för att lura mig själv, men det är så jag på riktigt känner. Problemet med det är att när man går ut och känner, fuck it, de förtjänar inte mig, jag bryr mig inte, och sen så får man jättemycket skratt, då blir man lite så här, kanske dags att börja bry mig. Och det är då det gäller att komma ihåg, bry dig inte.
Ja. Men det problemet är ju då när man ska njuta av det. För jag kan tycka det är så i kärleksrelationer också ibland. Det är inte alltid, men ibland har det varit så att när man bryr sig så lite som möjligt, då blir man som mest attraktiv.
Mm.
Men när man bryr sig så lite som möjligt, då kan man inte riktigt njuta av den uppmärksamheten man får. Eller?
Exakt så är det.
Så det är ju...
Och det får väl bli mitt nästa projekt när jag lärt mig behärska att jag inte bryr mig. Nämligen att kunna njuta av den bekräftelse jag får trots att jag samtidigt inte bryr mig.
Ja. Men man får ju inse att det där att inte bry sig är ju någon slags självbedrägeri. Eller så,
ja, men det är ett självbedrägeri. Men jag var inbjuden för att hålla en föreläsning på Handels om just det där. Om vad jag tänker innan jag går ut på scen.
Ja.
Och så höll jag den föreläsningen, och han som han heter Nadav Shir, fint namn, lyckoforskare är han, så jag håller väl inte med honom till 100% om allt han tycker och tänker, men han håller på med just den här trick, hur maximerar man sin lycka. Han tror inte heller att lycka är ett permanent tillstånd, han bara, hur maximerar man sina chanser till lycka snarare. Och jag var väl inbjuden till någon av hans så här håller man en presentation. Och efteråt så sa han att exakt så gör de som är bäst på att tala. De förbereder sig väldigt noga, men vid en viss punkt då kan du inte förbereda dig mer, utan då är det bara att leverera. Och då är det faktiskt ett bra trick att tänka, jag skiter i det här, nu går jag bara kör. Och sen så kör man. Det är då man maximerar sina chanser till att vara så bra som möjligt, helt enkelt.
Ja, det...
Så Anton Magnusson har nog läst rätt självhjälpsböcker, om jag säger så.
Jo, men ofta är det ju så också när man kommer fram till någonting genom erfarenhet, så visar det sig att men det är så här man ska göra enligt instruktionsboken.
Ja.
Det är rätt vanligt.
Ja, det händer mig skrämmande ofta, och sen så blir jag lite sur för att man inte var först med att komma på det.
Har du läst, alltså jag har läst ovanligt lite självhjälpsböcker. Men jag har läst till exempel Made to Stick. Känner du till vilken bok det är?
Nej.
Det är en bok som handlar om klistrighet. Alltså vad som gör att saker fastnar i folks minne, till exempel.
Okej.
Okay. Eller som får folk att... Det går ju att applicera på det mesta, liksom på när man skapar underhållning eller gör reklam. Men lär mig
åmästare, för jag vet ju att du är något av en... Mästare, helt enkelt, på att få folk.
Jag har förmodligen läst den boken för att jag är intresserad av klistrighet. Och jag har förmodligen blivit bra på det för att jag har velat bli bra på det och varit intresserad av det. Och inte dum i huvudet, liksom. Men den boken, den är väldigt amerikansk, metastik. Alltså de har liksom... deras koncept att de har delat upp det i, så här, i ordet success. Fast det kan vara stavat lite konstigt. Och jag kommer inte ihåg vad alla de bokstäver, så liksom S står för en grej, U står för en grej, nästa. Men då är till exempel short är ju ändå ett ord. Och det är ju ett ganska uppenbar grej inom all kommunikation. Att formulera det kort och koncist. Det är ju så många som missar det när man till exempel kör stand-up. Som då, om du har ett skämt stryk så mycket ord som möjligt och försök komma till poängen så snabbt som möjligt.
Snälla, vem är det du pratar med här?
Vem vi pratar? Ja, du kör ju one-liners och sådär, så du har ju skrivit bort mycket ruttet träd.
Mm. Man kan... Jag har i och för sig gjort det mest för att jag tycker att jag har publiceringsskräck och vill att det ska vara så bra som möjligt.
Men, ja. men det var också, jag tror när jag började skriva stand-up så skrev jag längre och mindre koncist.
Mm.
Men det är en sån grej. Och sen stories var väl en av punkterna som är liksom att berätta en historia.
Mm.
Det är, om då tar de upp till exempel en reklamkampanj för Subway där de tidigare kanske de hade sa okej, de här sex mackorna innehåller bara 6% fett.
Mm.
Och så tyckte de det är en dålig reklamkampanj. Men när de hade den här historien om Jared, den tjocka killen som
blev smal.
Ja, blev smal, men det var väl också något sånt där att han
hade AIDS.
Hade enligt South Park.
Ja.
Men där var det liksom, de berättade en historia att han gick in där varje dag och köpte den och sen gick han ner och så, jag tror det var ledde till någonting att han kunde cykla igen eller något liknande. Det tyckte de, ja, men det är bra, det berättar en historia.
Mm.
Det gör inte den här six subs with 6 grams fat.
Nej.
Så det är ju en av de bokstäverna i success. Sen emotional, liksom att såklart ska man försöka spela på känslosträngarna ibland. Det kanske den gjorde lite. Man tyckte synd om den tjocka pojken Jared. Det är ju en känsla.
Ja.
Man tycker inte synd om de där 6 mackorna som har 6 gram fett.
Det gör man verkligen inte.
Men,
eller jag tänker inte. Till nästa special som jag gör, eller nästa föreställning, så tänker jag sluta vara succinkt och försöka mig på
anekdot. Sluta vara vad?
Succinkt.
Vad är succinkt?
Kortfattad.
Aha.
Jag hade tänkt att försöka göra längre saker.
Mm, då har det blivit lite mer långrandig kanske än när du körde dina första one-liner-set.
Ja, jo, men nu försöker jag ju trycka in mening i allting hela tiden. Det gjorde jag i och för sig redan då. Det var bara det att jag tillät mig själv inte lika mycket. Och jag hade inte lika mycket sentid.
Nej, men jag kan ändå rekommendera den boken, Made to Stick. Det är ju ganska intressant. Även om jag tycker de missar en av de grejerna som jag har använt mig mycket av. Det är ju provokation. Det är ju en grej som får saker klistra.
Ja.
Men jag tror det var 2 kristna bröder som gjorde den här boken som kanske inte tycker att det är ett bra sätt att...
Nej, de var inte så nöjda med det.
Nej,
nej, men du är väldigt bra på att provocera.
Ja,
ja. Det skulle jag också vilja vara.
Det är du väl också, fast kanske inte att du kan inte göra lika mycket medvetet. Men du har väl fått folk att bli upprörda och...
Ja, det är säkert, men jag får ju inga rubriker i tidningarna. Det är det vi pratar om här.
Analfixerad jude.
Ja, men det var ju jag som hade skrivit den pressreleasen.
Ja.
Så det var väl inte så... Och där försökte jag verkligen, det var ju ingen som tog in den.
Förutom någon rasistisk...
Ja, precis. Ja. Stormfront eller något liknande. Jag har bara läst en självhjälpsbok. Som jag drog ner ur min mammas bokhylla någon gång när jag var sjuk som barn. Den hette Försvara dig kvinna. Och handlade om hur man fysiskt ska försvara sig vid överfall, rånförsök eller våldtäktsförsök.
Har du haft någon användning för den?
Ja, jag har haft lite användning för den faktiskt. Därför att den lärde mig ett trick. Att om man kupar händerna lite lätt så här och slår det över öronen på någon som tar dig i kragen. Om någon tar dig i kragen, då har de båda händerna upptagna. Om du då liksom höjer händerna över huvudet som att jag tänker inte göra någonting. Så här bara upp med händerna typ. Ja, och så kupar du händerna lätt och så bara klockar du dem över öronen på personen som har tagit dig i kragen. Då slås balanssinnet ut. På mindre än några sekunder. Det är skitkul att
se. Har du använt det någon gång?
En gång.
Var blev du attackerad då? Eller
ja.
Och den personen trillade baklänges.
Den personen frös mitt i steget och trillade åt sidan i fryst form. Och hade sen ringande i vänster öra i cirka 3 veckor.
Varför blev du attackerad?
Jag blev attackerad för att han var arg på mig. Vi behöver inte gå in på varför han var arg på mig. Okej, så jag kanske hade lurat honom att slå sig själv i huvudet 100 gånger. Har du inte hört det? Det är så här gammalt mynttrick.
Nej.
Det är så här dryckeslek typ. Man tar en enkrona och så andas man på den. Och sen klistrar man fast den i pannan. Då sitter den ju fast där liksom. Och sen så slår man sig själv i bakhuvudet tills den trillar. Det brukar ta 2-3 gånger. Sen så trillar den ner. Och sen så säger man till alla runt bordet att vi får se vem som lyckas slå minst gånger för att få bort det.
Okay.
Och sen så trycker man fast i pannan på alla. Men du har valt ut en som är lurad, så att säga.
Okay.
Offer. Ja. Och sen så gjorde man det på alla. Och sen när du gör det på offret, då trycker du fast det väldigt noga. Och sen så gömmer du i handen. Då känns det som att det bara sitter kvar i pannan. Och sen satt han där och slog sig själv i bakhuvudet upprepade gånger. Alltså till 100 gånger faktiskt, för vi räknade. Tills han då upptäckte att han hade ingen mynt där. Och då blev han arg på mig.
Och ja, det var... Ja, det var ju... Man har ju viss förståelse. Men sen fick han istället ringande öron dessutom.
Jo, fast vi ska också påpeka att det som ledde upp till att jag gjorde det här mot den här personen, det var att han var väldigt stor och väldigt fysiskt stark. Och han hade hela tiden typ retat mig. Han bara, men intelligens är inte värt någonting. Styrka är allt, Aron. Har du inte fattat det? Och sen så pågick det här och jag försökte förklara för honom, nej, det kan vara bra att vara lite smart också. Och till slut så kom vi då till en punkt där jag kände, jag måste demonstrera att det är bra att vara lite smartare. Och då gjorde jag det här med intrycket.
Okej.
Så det var inte helt oprovocerat, så att
säga. Nej. Det blev nästan som en fabel. Om ni hade varit djur.
Ja, fast nu berättade jag ändå baklänges.
En sedlärande historia.
Ja, en sens moral har den här historien.
Ja, det har den.
Jävlas inte med mig i sens moralen.
Ja. Jag undrar faktiskt lite, för att när jag har läst såna här, alltså jag tror det är samma känsla. Jag har läst någon så här Dalai Lamas lyckabok.
Jag gillar avsnittet om hur mycket han hatar homosexuella. Fortsätt för all del.
Har du läst den också?
Jag har faktiskt 2 ex hemma och jag orkade inte ta mig förbi första kapitlet.
Det var nog bara så att jag vet inte. Jag läste den boken i alla fall. Jag ska inte komma med några ursäkter till varför.
Nej.
Det var väl intressant. Här har vi någon som påstår att de kan hjälpa folk att bli lyckliga. Så okej, jag kan låta någon ge det ett försök. Men jag känner, även när jag läser en sån bok, Made to Stick, eller en bok om hur man gör stand-up, hur man blir en bättre stand-up-komiker eller sådär, att jag lämnas ofta med en känsla av att det här kanske inte har hjälpt mig med de sakerna jag vill ha hjälp med någonting. Jag har fått en analytisk syn på det liksom. Men egentligen så, om man bara så försöker, så kanske man lyckas minst lika bra. Om du bara säger, nu ska jag försöka bli en bra stand-up-komiker på det mest logiska sättet som finns. Gå upp på scenen, säga skämt, ta bort dem som får dålig reaktion, behålla dem som har bra. Det är nog minst lika bra. Eller, alltså det är ju bättre än att läsa en bok om det. Men frågan är om man... Jag är tveksam till om det finns någon poäng med så här teoretisk... teoretisk övning överhuvudtaget, eller om det bara är praktisk övning som är det som ger resultat.
Du måste ju få teorin för vad du nu ska hålla på med förklarad för dig på något sätt, alltså reglerna.
Läste du någon bok om stand-up innan du började med det?
Nej, det gjorde jag inte. Däremot så läser jag en bok om skrivande per år ungefär. Därför att det är avdragsgillt för vidareutbildning. Och den enda bra bok, den enda bok om skrivande jag kan rekommendera är Stephen Kings bok.
Den har jag läst.
Ja, och den, den har ju ett väldigt enkelt råd.
Och vad?
Skriv 2000 ord om dagen.
Okej.
Okay, that's it. Sen förklarar den lite grammatik, men den bara, i slutändan så handlar det bara om hur mycket du skriver. Skriv.
Ja, och läs var väl också en av hans tips.
Ja, att man ska läsa mycket.
Men det är samma sak.
Men det är samma sak för oss. Vill du bli bra på stand-up? Se jävligt mycket stand-up. Kör jävligt mycket stand-up.
Jo, det kanske räcker med de 2 raderna. Och det behövs ju inte en bok egentligen för att...
Nej, det är ju en tweet.
Ja.
Ja. Det är ju verkligen en tweet. Det är under 140 tecken. Du behöver inte lägga 150 spänn på Tony Robbins, vad det nu heter, eller Gene Perez, vad det nu heter.
Men sen, jag är ju nyfiken, jag läser dem på grund av nyfikenhet, att det är så att finns det någonting här, finns det någon humorns hemligheter som jag inte har upptäckt liksom?
Och hur ofta har du stött på någon hemlighet som du inte upptäckt?
Jag har nog inte stött på någon.
Nej.
Men alltså man ser, kan ju se vissa alltså strukturer. Och man tänker så här, okej, här är ett kapitel om den medvetna vilseledningen.
Mm.
Även känt som rycka under mattan skämt.
Ja.
Då så inser jag så här, okej, många av de här skämten jag har skrattat åt eller kanske sagt själv och uppskattat följer den här strukturen, det här mönstret.
Men grejen är du tillräckligt smart och ser tillräckligt mycket stand-up, då kommer du utveckla egna ord för just den här typen av skämstruktur. Ursäktanden är vad jag kallar dem för. Du vet så här, jag skulle aldrig gå på strippklubb. Men när jag gått på strippklubb, ja, så skulle jag ju aldrig betala för en lapdance. Men de gånger jag har betalat för en lapdance, ja, och sen så, alltså det är den typen, alltså de strukturerna, om du har lite talang för det här, då ser du ju dem.
Jo,
du ser tillräckligt mycket stand-up liksom.
Ja. Men samtidigt när jag då läste kapitlet om den medvetna vilseledningen, så tänkte jag så här, att jag ska försöka skriva ett sånt skämt själv. Mm. Och så gjorde jag det.
Mm.
Och det blev någonting jag fortfarande använder.
Ja, och det att, kan vara jättebra. Och i den här Gene Perry-boken som jag har hemma och tar fram ibland, så finns det väldigt många, i alla fall mellan sidan typ 50 och 103, där har de samlat alla skrivövningar. Sen peppen, du vet det här, åh du kan, de första 50 sidorna, och nu är du redo att gå ut i världen, de sista 100 sidorna, de kan man skita i. Men skrivövningarna, ibland så tar jag upp dem om jag får liksom, inte skrivkramp, men så här, vad ska jag skriva idag? Liksom? Och jag känner inte för att göra någon, hålla på med någon av de projekt som redan ligger på bordet, utan jag behöver liksom bara komma igång. Då kan jag öppna den och titta på den. Och där är ett av övningarna är, lista dina 50 bästa skämt. Alltså de, inte dina som är dina egna, utan de dina som favoriter. Du tycker är dina favoritskämt. Gör en sån lista med 50. Det tar jättelång tid att göra en sån lista.
Det kan jag tänka mig.
Mm. Och sen så försöker du skriva ett bättre skämt på samma tema för varje skämt du har listat. Det är en bra övning.
Det låter som en jättebra övning.
Ja, men det är exakt samma övning som att titta på väldigt mycket stand-up och sen försöka gå upp och toppa det.
Mm.
Ja, därför att det är ju det du gör. Han har bara formulerat det åt dig. Och det kan vara värt något. Absolut värt något.
Mm.
Det är inte värdelöst om du har svårt att formulera dig. Men om du har svårt att formulera dig, då ska du inte hålla på med stand-up.
Nej, det är ju onödigt.
Meme är för folk.
Det är ju att formulera sig med rörelse.
Precis.
Med dans. Nej, men jag lyssnade, jag tror det här var innan vi hade träffats i verkligheten, eller innan vi kände varandra i alla fall. Jag lyssnade på rätt mycket poddar och sånt där, och jag hörde Jessica Carléns podcast Jessicas KK.
Mm-hmm.
Det var nog för att mitt ex gick i samma klass som projektverkstaden som henne, som jag lyssnade på den. Men då var du intervjuad också.
Mm.
Och Jessica bad om tips på hur man skrev skämt och sådär, och då kom du med rätt mycket så här handfasta tips.
Vad sa jag?
Du sa så här, om man väljer ett tema, till exempel cyklar, så ska du tänka, så kanske du skriver ner, vad är den första tanken man har kring cyklar? Vilka kända personer associeras med cyklar?
Mm.
Och så vidare.
Sorry, jag gör allt det här automatiskt. Men nej, men så är det ju. Nej, men
kan man ju dra då
likheter, kan man motsatser, mindmaps, vilka djur associerar du med det här temat? Kan du liksom, sådana saker. Men det är ju lister man kan ha i huvudet om man vill. Och på den tiden Jessica intervjuade mig för den podden, då var mitt brödjobb bland annat att skriva skämt till parlamentet.
Mm.
Och parlamentet skrivningen, det var ju så att du fick ett manus 24 timmar innan.
Mm.
Och sen hade du 24 timmar på dig att bajsa ur dig skämt.
Mm.
Ja. Och då är det bra att ha såna där lister så att du liksom, okej, nu har jag den här tidningsartikeln, den ska jag skriva skämt om, och så, då är det bra att bara följa den där punktlistan som jag brukade använda när jag skrev på det sättet.
Mm.
Därför att då missar du ingenting. Då har du liksom,
var det en punktlista du har hittat på själv eller hade du fått den från någon?
Jag hade plockat ihop den av två eller tre olika böcker och massa egna idéer typ.
Mm.
Och så hade jag bara liksom, jag hade den på mitt datorskrivbord.
Mm.
Så om jag skulle fastna någon gång under de 24 timmarna så liksom bara tog jag upp den och bara, vad har jag missat? Och så bara, ah där, okej, bra, och så kör vi det.
Mm.
Men så jobbar jag inte så mycket längre.
Nej.
Tyvärr. Förrän nu kommer jag kanske göra det här till nästa föreställning.
Okay.
För det har jag provföreställning på Krogsta Herrgård.
Mm.
Där du just uppträdde.
Jag har uppträtt här faktiskt två gånger.
Wow.
En gång med så här, under en kväll som heter Nykläckt, där man skulle bara man skulle skriva nytt material under ett par dagar och sen uppträda med det.
Mm.
Det var, jag hade ju gamla skämt som jag aldrig hade testat, som jag, några av dem slängde jag in som inte var skrivna på Krogsta Herrgård, men det kändes som ett okej fusk.
Mm, jag ska nog ta och lyssna på den där Jessicas KK.
Mm.
Om den finns kvar på nätet.
Därför den att... gamla Arons, ja, tips till, ja, till sig själv.
Ja, nej, men det kanske är en dum idé. Kanske är en bra idé. Mm. Jag tror det är en bra idé. Jessicas KK ska jag lyssna på.
Ja.
Jag fick nämligen vykort från henne idag, så det är lite roligt att du tar upp henne.
Var är hon någonstans? I Sydafrika igen eller?
Nej. Hon var i Kisa, där hon kommer ifrån.
Aha.
Någonstans i närheten av Linköping. Jag fick ett vykort.
Det är väldigt excentriskt att skicka vykort inom Stockholm när man...
Hon är väldigt excentrisk. Det kan man göra.
Men då fick den här podden något av ett tema till slut.
Ja, även om det blev det klassiska...
Nej, självhjälp.
Ah,
skulle
det
jag säga det. Om jag tar ett steg tillbaka och blickar på vad vi pratat om.
Så är det självhjälp. Jag vill också rekommendera boken Försvara dig kvinna.
Mm.
Till er tjejer där ute som vill försvara er. Och till er killar som vill angripa tjejer, så ni vet vad ni kommer möta där ute.
Mm. Har du några tips om du skulle skriva en självhjälpsbok i hur man blir lycklig? Har du några så här övergripande kapitelrubriker?
Mm. Träna, sova, arbeta, relationer och äta regelbundet.
Mm. Medicinering är inget du rekommenderar?
Jag följer ingen av de här.
Okay.
Men alltså, jag tror inte att lycka är ett permanent tillstånd. Jag tror lycka är små, korta ögonblick som vi erfar då och då.
Ja, ja. Fan, jag hörde någon.
Men alltså, sen så tror jag att man kan maximera sina chanser att få uppleva den känslan.
Ja.
Och de som forskar på det här brukar säga att det är regelbunden sömn, regelbunden mat, ett bra jobb som ger dig en känsla av mening, meningsfulla relationer. Sen har jag glömt vad det sista var. Anyway, det var dem.
Har du någonsin medicinerat dig, ätit antidepressiva mediciner?
Nej.
Har någon speciell anledning?
Ja, jag vill inte fucka med de mediciner jag tar på egen hand.
Okej. Okay. Jag tänkte på det när du började berätta om det här att lycka, att det är bara små stunder.
Mm.
Så kommer jag ihåg, innan jag blev speciellt intresserad av stand-up comedy, så hörde jag bara på någon... Det var någon kompis som spelade upp något klipp från någon dator eller om jag hade på radio. Ja, det var nog till och med en webbradio liksom. Och då var, jag vet inte vilken komiker det var, men han pratade just om det. Han var en ganska så här skrikig amerikan och sa att han ville bli psykolog och hans inriktning skulle heta Shut the fuck up. Mm. Och att det är så här, någon kommer in, oh, I'm unhappy, shut the fuck up, happiness, så, här, så svarar du att lycka är det här, kommer i små stunder, om du går upp och äter en kaka mitt i natten och den kakan var god, då känner du en liten lycka, men sen ska du inte förvänta dig mer.
Nej, men om vi befann oss i ett permanent tillstånd av lycka, då skulle det inte finnas någonting att sträva mot eller efter.
Ja, och då, det är väl mer att då evolutionen stannat av och så vidare.
Ja, ja. Alltså det är ju nirvana du beskriver.
Vad beskriver jag?
Alltså, nej, men ett permanent tillstånd av lycka, det är ju nirvana. Alltså inte bandet, utan det buddhistiska, hinduiska slutstationen för dina många liv, förhoppningsvis.
Jo, jag läste faktiskt just på lite på Wikipedia om buddhism, för jag skulle skriva ett skämt om det.
Mm.
Det, ja, men det här med att att det finns ju en del i då buddhistiskt tänkande att man ska utplåna sin vilja, att man ska ta bort alla begär.
Mm. För det är grunden till lidandet.
Ja. Mm. Men då försökte jag, det blev aldrig något lyckat skämt som jag kommer använda, men det var någonting om att man då, man ville bli buddhist för att jag tyckte det var en vettig grej att utplåna all begär och vilja. Men
du är verkligen nihilist.
Men jag lyckades, men då så här, men sen jag lyckades utplana det begäret att bli buddhist.
Ja, det är rätt kul. Jag hade något skämt i början när de första månaderna av min karriär som var Michel de Montaigne brukade säga att om vi gräver tillräckligt djupt i oss själva så hittar vi till slut något som vi alla delar. Jag har grävt otroligt djupt i mig själv och det jag fann var ingenting. Mm. Sen kommer jag inte ihåg hur Buddha kom in, men Buddha har någonting med det skämtet att göra. Ah, ja, det finns på YouTube. Det är det gamla råklippet.
Anton gjorde en busring när vi gjorde specialisterna busringen också, när han ringer till ett buddhistiskt samfund och säger så här, jag funderade väldigt länge på att bli buddhist men jag sköt upp det liksom, men sen nu tänkte jag så här, man lever bara en gång.
Ja, det är ett klassiskt, jag tror, ja, jag har hört några varianter på det kan jag säga. Mm. Ja, men då så.
Mm.
Ska vi säga det samtidigt eller?
Okej, okay. Ja, vi kan ju. Jag börjar ju ladda upp lite inför det. Det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Aron Flam. Fullbordat samtal.
Of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.